in på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar, han väntar lite till och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
Ja hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Wine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Wine About It. Okej, svara ärligt på det här nu. Hur många gånger försökte du lindra din egen bakisångest genom att försöka skratta åt dig själv? Fast du inne kände, fasen, det här känns inte alls bra. Jag har så himla många roliga minnen från fyllan. Alltså så extremt många. Jag kommer inte ens ihåg alla för att det är så många. För jag har säkert haft många fler än vad jag kommer ihåg eftersom att jag tyvärr ganska många gånger fick blackouts under min så kallade dryckeskarriär. Jag minns till exempel när jag bodde i Australien och var på Mardi Gras. Och jag och min kompis, vi lyckades liksom ta oss in i paraden som var väldigt exklusiv och man var tvungen att anmäla sig för att kunna gå i den här paraden. Men vi lyckades liksom tränga oss igenom där, sprang längs den här vägen där massor människor i publiken stod längs vägarna och high-fivade de här människorna och kände oss som världens coolaste människor. Och sen efter det här så hamnade vi på en härlig regnbågsfest med massa människor hemma hos någon som vi inte kände. Det var superkul, men sen så blev det liksom svart. Jag vaknar morgonen efter i det här huset som jag är kvar i och inser att jag är kvar på husfesten i ett hus som jag inte har någon aning om ens vart det ligger på kartan eller hur jag ska komma hem. Och det här var liksom innan smartphones utvecklades särskilt mycket, så jag på något jäkla sätt, jag vet fortfarande inte än idag hur jag lyckades hitta hem till mitt hostel sen, men det gjorde jag sen till slut. Eller som den gången när jag var på Bali och jag skulle köpa fyllekäk och jag liksom trodde att jag blev bästis med de här kvinnorna som lagade den här hemmagjorda tofun som jag, och jag ville ju förstås då, eftersom att jag trodde att jag blev bästis med dem, så ville jag ju ta en bild tillsammans med dem, för det här var ju den bästa tofun och den absolut bästa maten som jag ätit i hela mitt liv. Och sen dagen efter när jag kollar på den här bilden på oss tre tillsammans så ser jag att de ser rätt obekväma ut på den här bilden och jag ser supernöjd ut. Ja, det finns såklart väldigt många exempel. Och sen har vi ju såklart otaliga kvällar ute på Nation i Lund, full moon parties på olika ställen utomlands, bar crawls, ja du vet, vanliga barrunder här i Sverige också som bara skulle börja med glas och som slutade med de sjukaste, roligaste och knäppaste kvällarna och nätterna. Och det är ju så att jag blir väldigt äventyrlig när jag dricker, så det kändes så himla kul i stunden. Men sen dagen efter så tyckte jag väl ibland och ganska ofta att de här äventyren, de var kanske inte så roliga som jag hade tänkt där i stunden. Och sen då när jag berättade om de här minnena för andra så skrattade jag tillsammans med dem, för jag ville gärna få dem att skratta tillsammans med mig också. Det var liksom skönt när de gjorde det, för då kändes det som att det var mer okej, det här beteendet, att allt var liksom lugnt. Det var bara en kul situation och den här ångesten jag känner, den behöver jag inte ta på allvar typ. Och det här var nog en orsak till varför det tog så lång tid för poletten att trilla ner för mig. För så länge det var kul så kunde jag ju inte ha problem. Och sen så fanns det de som kärleksfullt sa ifrån och visade oro för mig när jag berättade om mina så kallade roliga anekdoter. Men jag blundade för det och ville inte lyssna på det. Men med tiden så blev skratten åt mig själv och det jag har gjort mindre och mindre genuina. Både för mig själv och andra, tror jag. Som till exempel när jag erkände för några i min närhet att jag hade tjottat gammeldans kvällen innan bara för att kunna sova en vanlig tisdagkväll i november. Och det fick liksom andra att skratta och säga att jag var ball som drack gammeldansk typ. Men jag tyckte inte att det var lika kul längre, jag kände verkligen det. Men det visar jag ju förstås inte, utan jag skrattar ju bara med. Så ja, alltså, det finns många stunder som jag på riktigt än idag kan skämmas väldigt mycket över från min dryckeskarriär och som fortfarande är svåra att skratta åt när jag tänker på hur illa de här situationerna faktiskt hade kunnat sluta. Men många historier har ju som sagt också helt glömt bort, och det är sådana som bara mitt fulla jag kommer komma ihåg och som jag förmodligen kommer ta med mig till graven. Men trots allt det här har jag konstigt nog aldrig hamnat i en fyllecell, även fast jag säkert varit nära på det många gånger. Men från vad andra har berättat för mig om att vakna upp i en sån cell, så är jag ganska tacksam för att jag aldrig hamnade där. För den skammen av att vakna upp i den där cellen och liksom vakna där på ett golv, knappt veta hur man tog sig dit och sen behöva ta sig därifrån, alltså det måste vara fruktansvärt, eller i alla fall det som jag fått berättat för mig. Och den skammen kunde jag ju känna många gånger ändå, trots att jag aldrig liksom vaknade upp just på den platsen förstås. Men en som har varit på andra sidan dörren när en väldigt omskakad bakis person vaknar upp i en fyllecell, det är veckans gäst. Du kanske känner igen honom mest som komiker eller som programledare för podden Inaktuellt och radioshowen Morgonrock på Rockklassiker. Men han har också tidigare jobbat som polis- och säpoagent i flera år. Hasse Brontén pratar jag om. Han kom in på polishögskolan 1988 och jobbade sen på Norrmalmspolisen. Så småningom så kom han till Säpo, och det var just under Säpo-tiden som komikerkarriären inleddes lite oväntat sådär. Men inte så oväntat ändå, för han har liksom alltid haft en dröm om att bli skådis eller komiker eller något i den stilen. Så hans scendebut var redan 1976 faktiskt, under Roliga timmen i tredje klass. Men det tog alltså några år till och en poliskarriär för honom innan han tog tag i den där drömmen på riktigt. För det var 2004 som han gick en stand-up-kurs, och sen lite senare så sadlade han om från polis till komiker på heltid. Och ja, idag är han här, Hasse Brontén, för att gästa Don't Whine About It och både reminissa lite tillbaka till polistiden, men också hur det är idag med alkoholvanor och i stand-up-branschen. Vi välkomnar alltså Hasse Brontén till Don't Whine About It. Alltså, jättekul att du är här.
Vad kul.
Jag har ju hört en fågel viska i mitt öra att du har en liten paus från alkohol just nu.
Ja, det har jag. Jag kan väl säga att jag har ju aldrig varit någon större alkoholkonsument. Men jag fick såna jäkla förmaksflimmer i, var inne på akuten i somras här, och så hade jag det som kallas för förmaksflimmer. Det är när de så här, två olika kamrarna inte liksom vill enas om vem som ska skicka ut blodet i kroppen. Så det är riktigt obehagligt faktiskt.
Gör det ont och så då? Eller?
Nej, men det är... Ja, för mig är det... Det känns som en oro. Du vet, du har 150 i puls. Och du känner att hjärtat slår ju liksom inte... Hjärtat ska ju ha sin sinusrytm, som det heter. Som liksom bara godunk, godunk. Och anstränger man sig går det snabbare. Men det går fortfarande i den här sinusrytmen. Men när den andra kan man få för sig och skicka lite elektroniska signaler också, så håller båda kamrarna på så här, och det för mig, jag tycker det är fruktansvärt obehagligt. Och då får man det här av någon trigger av någon slag, och då har de rekommenderat att liksom kanske undvika alkohol.
Kanske och... undvika alkohol, säger de så?
Ja, men lite så. Nej, men jag har slutat med min ADHD-medicin, därför det är ju amfetamin i det, eller någon typ av amfetamin i det, och det trodde han också kunde vara en trigger. Mm. Till det där, så att vi får se, jag har gjort lite sån här ultraljud på hjärtat, så man blir, fan man blir lite nojig ändå. När alltså,
när det är hjärtat, det är lite läskigt alltså.
Jag är ju ung, jag är bara 57.
Ja, det är ungt, verkligen. Och så då har du slutat med både ADHD-medicin och alkohol nu.
Ja.
Hur är det då?
Min fru hatar mig. Framförallt för att jag slutar, jag blir så jävla förvirrad i allting när jag inte käkar den där ADHD-grejen. Men jag... Det är lite skumt, men jag mår nog nästan bättre om jag inte... Alltså jag är mer som jag alltid har varit i grunden, liksom förvirrad och sådär. Även om det oftast har drabbat mig själv av ADHD, så drabbar det även andra också.
Hur drabbar det andra nu då?
Nej, men min fru, hon märker ju då så här, men jag avslutar kanske någon mening, börjar prata om något helt annat, bara tar saker i luften, byter ämnen, lyssnar inte, går iväg, ja, du vet... Börja med det där klassiska att jag gör, börjat med 14 grejer och allting ligger framme, du vet, ja. Klassiskt.
Det är ju intressant att du säger att du har ADHD, för att det är ju många som har alkoholproblem som har ADHD också. Det brukar gå lite hand i hand. Ja. Men det har aldrig varit något problem för dig, eller?
Nej, jag har aldrig varit någon stor konsument. Jag har väl haft perioder såklart då, men jag är till exempel aldrig, när jag var ung, så jag var aldrig på några resor, vet, alla åkte iväg till Kos och Ios och kröka och sånt där. Det gjorde aldrig jag. Sen hade jag väl någon period på somrarna när man drack lite mer drinkar och sådär, men annars är det väldigt sparsamt sådär nu när man är stadgad. Det kan bli ett glas vin, och du vet, jag och min fru gör inte ens av med en flaska vin liksom en fredagkväll, så att det är inte... Det är inte några stora mängder.
Mm, så det känns inte jobbigt nu att vara ifrån alkoholen? Eller?
Nej, nej, det är inte.
Och det var, jag ser att du har en smartwatch på dig, visst är det så? Visst var det den som upptäckte att det var tack vare den som du märkte att det var något knas med hjärtat?
Precis, den varnar för förmaksflimmer. Det är helt otroligt. Alltså.
Wow. Ja. Så det är tack vare den att du sitter här alkoholfri just nu, så du kunde vara med i min podd.
Ja, exakt.
Man får bara vara alkoholfri här. Nej, nej, inte riktigt så. Ja, men vad häftigt. Det är ju väldigt känt att du har tidigare jobbat som polis och sen blev senappare. Vi behöver inte gå in så jättemycket på det, men jag säger det ändå för att man vet aldrig.
Ja,
sitter kanske någon där som inte vet om det här.
Sitter jättemånga och inte vet det. Nej, men jag jobbade som polis. Jag var anställd i 20 år och sen så bytte jag yrke då, och så började jag jobba som ståuppkomiker.
Och det var 2004 du gick någon stand-up-kurs. Och sen 4 år senare så började du med stand-up på heltid.
Till och med tidigare faktiskt.
Var det
egentligen
så?
För jag tog tjänstledigt 06, så bara 2 år efter. Och då jobbade jag inte som polis, men sen sa jag upp med 08 då. Så efter 2 år så började jag jobba som...
Ja, det är en häftig vändning, men jag tänker vi ska gå tillbaka då till den här, nu är det länge sedan polisåren ändå.
Det är ju det.
Men du har ändå bra minnen därifrån, för att du kan fortfarande dra ganska mycket anekdoter från de här åren, eller hur?
Jag har inte glömt dem än. Jag var ju nykter under hela min yrkesliv som polis.
Dock har jag hört att det var någon gång du ingrep på fyllan.
Ja, det ska man aldrig göra.
Det men ni inte... måste väl ingripa om, alltså om man är polis, är det inte så att man måste ingripa om man ser någonting?
Jo.
Och då spelar det ingen roll om man är full eller inte själv, eller?
Ja, man måste ju ha någon form av kunna bedöma sin egen kapacitet, och det gjorde jag väl inte vid det tillfället.
Vad hände då?
Det var en kille som stod och klottrade. Det var någon, började bli ljust ute, man hade varit ute, du vet, sådär någon sommarkväll. Stod och liksom, folk bara går förbi liksom. Så gick fram till, vad håller du på med? Sticker ifrån, tönt. Och sen så visade jag mitt lägg, och då skulle han dra, och då skulle jag liksom gripa honom där då. Så vart det rumla runt där på gatan, sen sprang han iväg. Jag gjorde illa med skroppa upp armen, klockan blev förstörd. Så tog jag taxi hem och bara skämdes.
Och sen aldrig mer ingripande på fyllan.
Nej, för tusan. Jag var inte liksom dyngpackad, men jag var inte nykter heller.
Men har man alltid den brickan med sig utifall att man skulle behöva ingripa dem? Är det liksom...
Det är en intressant fråga, för jag hade en före detta poliskollega hemma på besök här i veckan. Och han sa att han aldrig lägger på sig nu för tiden, men jag hade alltid det. I alla fall, ja, det var min minnesbild liksom, att jag hade alltid mitt lägg på mig.
Alltid redo.
Alltid redo.
Alltså är det inte lätt att få väldigt mycket att bli maktgalen med den där?
Jo, det kan det vara för vissa, men jag skulle nog inte påstå att jag blev det i alla fall.
Det var inte därför du slutade, för du kände nu börjar stiga med huvudet.
Man stod ju övad, du vet, man hade fått den där brickan, stod hemma vid spegeln. Bara, you freeze.
Så, du vet, jag tänker på filmen Cops, du vet.
Under benet. Och höll på.
Ja, men den filmen Cops också, ja. När han kommer hem till sin lägenhet.
Ja.
Och liksom låtsas att han är värsta, du vet, så här, amerikanska. Ja, det är så roligt. Det var aldrig så, eller?
Nej, inte riktigt.
Inte som du kan erkänna.
Nej, skulle aldrig erkänna.
Exakt. Men det är så kul när man ser, på tal om filmer och så, om man i alla fall ser många amerikanska serier, deckarserier, man följer en polis, då är det ju alltid att de ska lösa något väldigt svårt fall, och sen så kommer de hem och sen tar, jag menar bara här i Sverige med Beck till exempel, ska jag alltid ta en virre på balkongen efter en dag. Det känns som att så här, är det så i verkliga livet också för poliser?
Jag har aldrig tagit en virre när jag kommer hem, någon gång i mitt liv. Ja.
Känner du folk som har gjort det?
Nej, jag tror inte det i alla fall. Nej, det där är nog bara en filmpryl alltså.
Och de här polisbarna och så som man ser också på filmer?
Ja, nej, vi hade väl någon sån pub liksom. Men det var mer, det var ju mer så här, på tisdagar, sjuksköterskor och poliser, du vet.
Är det sant?
Ja, som hade, då gick man dit och visste, då kom det sjuksköterskor, så var det poliser och sådär. så var det på olika krogar då, så här lite AV. De kvällarna visste man att då var det poliser, brandmän, sjuksköterskor och sådär.
Satt man då liksom debriefa lite om vad som hade hänt, eller vad pratar man om då liksom?
Jo, men så blir det nog lite grann när man hängde med kollegor, att det blev att man pratade om olika case man har varit på, vilka man hade gripit och så vidare. Så kanske man kände till att någon under veckan, om man var på samma, jobbade på samma station och sådär. Så man, just det, ni grep ju, vad hände där egentligen? Jag hörde också. Ja, så blev det ju ofta.
Lite skvaller.
Ja, ja.
Men det är ju i sig alla yrken, det är sånt där.
Herregud, sanningen vill man inte veta. Jag vill ha skvaller.
Exakt, saftigt skvaller. Det är allt man vill åt. Det är därför kändisvärlden är så. Liksom, man vill ju läsa vad som händer överallt och sådär. Den är liksom överallt så. Men jag kan ändå tänka mig, alltså man kan ändå förstå varför det är så i de här tv-serierna. För de får ju ofta se ganska hemska saker. Mm. Och många använder ju alkohol för att liksom koppla av. Och att det ändå lätt kan bli att man hamnar där, måste det ändå bli på något sätt.
Nej, men det har absolut varit ett problem. Tror jag, inte bara inom polisyrket, men i andra yrken också. Och just det där, just det här mörket, det är ju faktiskt... Polisyrket är ju ett yrke där du bara egentligen ser samhällets skuggsida. Och det är ju sällan de ringer liksom till, folk ringer till polisen och säger, hej, kan ni komma för vi har så kul. Det händer ju aldrig, va?
Nej.
Utan man kommer ju alltid, det är alltid någon som har råkat illa ut, som mår dåligt. Det är alltid någon part som liksom inte mår bra. Så man har ju jobbat väldigt mycket med människor som är ledsna, upprivna, arga och så vidare och så vidare. Mm. Skadade eller så där.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinje.se.
Det är så kul, för varje gång man ser en polis själv så är man så här, åh gud, nu känns det som att jag har gjort någonting fel. Märks det på folk när man är ute så där?
Ja, och framförallt kanske när man kör bil.
Ja, det är så.
Ja,
att man ser på människor att de liksom reagerar.
Sänker hastigheten, blinkar väldigt noga och sådär. Så det, visst, det märks ju. Ja.
Så jäkla genomskinligt. Men då måste du ha sett extremt mycket jobbiga fyllor och sånt.
Ja, herregud, verkligen. Ja, men det var ju mycket... Ja, det är ju, på ett sätt, vi hade ju uppe på Odenplan, då fanns något som kallas för Sippan. Och där var det så här... Nej, men så här yrkesfyllda, de satt ju där på bänkarna hela dagarna. De har man ju byggt bort idag. Så då kan du vet, vi kunde ju vara så här, Sippan, tre fyllon, då åkte man bara hämta dem och körde in dem till arresten liksom. Så fick de sitta i då 6 timmar nyktra till och så gick de ut igen och åkte upp till Sippan igen liksom.
Ja, det är alltså det är det som jag har tänkt på med fylleceller.
Mm.
Jag har faktiskt aldrig hamnat i en sån, vilket är lite konstigt på ett sätt, men men det måste vara så speciellt att alltså plocka in någon i en fyllecell.
Mm.
Alltså för det är väl inte särskilt uppskattat.
Nej, det är sällan uppskattat. Det är sällan, och kanske min de här som var uppe på Sippan då till exempel, de var ju så ja, då visste de att det blev några timmar där. Men kanske sen hade man jobben, och när man jobbade då centralt i Stockholm som vi gjorde, vi visste ju ungefär när man jobbade till exempel en hel lördag kväll, så visste okej, nu stänger första krogarna vid 2, där blir det jobba, och sen stänger nästa där vid 4 eller vad det då var på den tiden. Och så det var ju bara, och många som betedde sig illa som kanske inte hade begått brott, så blev det ju då det som fortfarande heter LOB då, LOB, lagen om omhändertagande av berusad person, och då omhändertas man ju för att man är en fara för sig själv eller för någon annan kanske eventuellt. Och då så läggs man in. Så det är inte ett brott om man är inte gripen för fylleri eller något sånt där.
Alltså du måste bli väldigt bra på att syna både fulla och höga människor när man är såhär, vadå, jag är inte full.
Nej, nah, precis.
Alltså vadå, jag fyller sig? Nej, vet du vad? Många sådana argument.
Åh, herregud. Jo, men jag har nog hört alla argument.
Vad är den konstigaste argumentet du har hört? Eller typ, om man tänker en, kommer du ihåg något tillfälle som var väldigt så...
Ja, men det är så roligt. En del som är uppenbart berusade, och det är så lustigt tycker jag med just alkoholfyllda, att vi blir ganska duktiga på det redan från barnsben, att egentligen identifiera någon. Till exempel, man har gått förbi någon park när man var liten, mamma eller pappa sa det, men passar från där, de är alkoholister eller något sånt där. Man kan se hur de går och hur de rör sig. Så utan att man tänker på att man pluggar in det, så gör man ju det. Men något som ofta tycker jag hände som var ganska roligt, så det var ju det att folk som var uppenbart berusade, som då tror att de ser helt nyktra ut, och sen säger, ja men ta, gör alkotest då, gör alkotest på mig. Att man ska liksom verkligen styrka deras alkoholism liksom, inte kanske alkoholister, men att de i alla fall är berusade då, då. Det tycker jag är roligt, att man ska dra fram något så att de ska... Det var ganska många som ville att man skulle dra fram någon form av alkometer liksom.
Har ni alltid sån på er?
Nej, det är bara i samband med folk som kör bil och så, att man testar liksom. Men där gör polismannen liksom sin egen bedömning om personen liksom är förberusad eller inte.
Mm.
Men sen kommer man in, jag har faktiskt varit med om, för man kommer in, då, det sker ju alltid en förmansprövning då. Om vi säger att du och jag är ute och patrullerar, och sen så den här killen eller tjejen bara, du är full, du kan inte ta hand om dig själv, då är ingen som kan ta hand om dig heller, vi tar med dig till stationen. Kommer inte till stationen, så redovisar man ju det ärendet för befälet som kommer och säger, det här är, vad är det? Ja, det är ett omhändertagande med stöd av den här lagen. Och då var det en gång som var inne och sa, nej, han är för nykter, ni får släppa honom.
Är det sant?
Ja.
Nej.
Så, ja, sen blev vi inte inlagd då, för då tyckte vårt befäl att vi hade felbedömt att han var...
Ja, för det är jättesvårt att bedöma vad är tillräckligt full egentligen.
Nej, men precis. Och det är ju beteendet givetvis, och vad man har gjort innan, vad vakter har berättat och så vidare, om betett sig, man kanske har ramlat omkring och så vidare. Sen kan det ju vara så att man sitter i en polisbil och liksom, trots att man är så bara... skärper man till sig eller märker liksom stundens allvar eller något sånt där, va? Så man ser det där befälet och man sträcker på ryggen och framstår kanske lite mer nykter, så då var det bara att släppa ut.
Men är det då så när du patrullerade, så gick ni liksom runt och letade efter fulla människor?
Verkligen inte. Alltså verkligen.
För det är det man tror själv när man är ute, de är ute efter mig.
Undvek att jobba med mig. Det är ju väldigt, alltså dels är det ju ansträngande att bara jobba med människor. Kommunicera med människor som man aldrig träffat. Komma in i en situation som man inte har sett innan. Och man ska försöka reda ut då. Och då komma till en plats där folk är berusade. Några är förberusade. Det är inte alltid lätt att reda ut det när man kommer två poliser till exempel till en plats. Och det kommer någon och någon sliter. Det kommer någon flickvän där packad med kort kjol. Man ser liksom tampongsnöret hänger och bara, han är snäll! Han är snäll! Liksom. Man bara, okej, nu kan du gå lite åt sidan. Och så här. Alltså det är sådana spektakel ibland. Och folk tror omkring och tror att de är nyktra i den här situationen.
Ja, de tycker själva att
de
har
liksom
koll på läget.
Ja,
liksom.
Hur?
Det är det man märker själv, tycker jag, så tydligt nu när jag är nykter och går ut. Att bara få, alltså, ha de nyktra glasögonen på sig. Och man ser hur man betedde sig på ett helt annat sätt.
Ja, wow.
Så jag kan verkligen tänka mig som polis då, att hela, alltså, vara i den miljön så mycket. Och också vara tvungen att ingripa ibland. Liksom. Och kanske till och med ibland vara tvungen att förhöra fulla människor.
Ja, precis. Ibland kan det vara så här, förhöret kunde inte genomföras, personen var inlagd för tillnyktring. Liksom, så.
Ja, då får man vänta.
Ja, typ, de får inte vara förpackade, för då vet ju knappt vad de säger.
Men man kan ändå förhöra en full person?
Det, nej, men det är absolut inte optimalt. Men det är klart, det kan ju vara i händelser där det har skett brott och sådär. Då vill man ju få ut, eller få fram intressant information snabbt. Och då kan det ju vara så att man måste fråga folk som faktiskt är påverkade. Så är det ju. Men nej, det är absolut ingen, det är inte bra att förhöra folk som är fulla liksom.
Nej, jag kan tänka mig att det inte kanske blir jätteärligt. Vissa säger ju att när man dricker så blir man så ärlig, men jag var helt tvärtom. Jag blev jätteoärlig när jag drack. Jag blev värsta mytomanen. Jag hade varit jättedålig att förhöra full.
Ja, du ser.
Så det är nog en bra regel.
Forskningen
där,
stämmer. Ja.
Exakt, precis. Men du var ju med i någonting som kallas för Rave-kommissionen. Fast det hette aldrig det, eller?
Nej, det hette ju någonting med ungdoms... Ja, jag kommer inte ihåg vad det hette nu bara för det. Men Rave-kommissionen var ju det som vi alltid sa. Vi sa ju det, vi kallade oss själva för det också till slut. Men det var ju så att... ja, men det dök ju upp i slut på 90-talet, så dök det upp lite nya droger som man trodde var borta. Det var LSD, kom tillbaka till exempel. Och det var ju den här... Det kom ju en oerhörd liksom rave våg då, man lyssnar mycket på goa trans och knapra ecstasy och LSD och sådär, och då startade man upp den här gruppen då, så vi var ute och snackade, vi tillhörde Stockholmspolisen men vi var i Nackapolisens lokaler. Och då var det ungdomar och missbruk liksom som vi jobbade med. Men det var faktiskt mest med narkotika då egentligen.
Men ni var ju riktiga party poopers.
Ja, ja. Alltså jag kan haft, när jag, efteråt kan man ju få så här dåligt samvete. Shit vad man har kraschat roliga fester.
Ja, det kan inte ha varit så jättekul att ta sig emot med det. Eller?
Nej.
Hur kunde en vanlig dag på rave-kommissionen se ut liksom?
Nej, men det var det. Vi samlades. Vi jobbade ju oftast kvällar, såklart. Samlas, gick igenom vad man har för information. Dels var det så här, ska det vara någon speciell fest? Ska det vara något bryt-rave? Ska det vara
och hur
något,
hittar ni dem?
Genom att prata med dem vi ja, grep eller sådär.
Ah, ja. Snitches.
Ja,
ah, okej. Okay. Mm, de finns på riktigt.
Ja, det gör de ju. Ja, nej, men så fick vi reda på. Eller det, inkomna tips liksom. Den och den säljer och så vidare och så vidare. Så vi kollade, hade vi vissa adresser att kolla kanske innan. Krogarna öppnade om vi inte hade något liksom specifikt, det var inte liksom rave, så vi var ju väldigt mycket nere på Stureplan och då var det, hette det ju Gildas och Turbin och ja, så var, hängde vi på dem och där var det ju folk som hade de här ställena som sina vardagsrum mer eller mindre och de kände oss, vi kände dem, man visste vad de gjorde men vi lyckades ju gripa folk ändå. Men som polis då så kände man väl att alltså visst, man kanske insåg att man var en party pooper, men man går efter den lagstiftningen som finns och det är också det är en katt och råtta lek och alltså man vill ju komma åt de här då som
det är de
som
langar, alltså det var därför det, ni liksom väntade tills att själva ravet skulle vara, för ni visste att där kommer det vara langare så vi måste gå dit och stänga ner det här ravet för att haffa dem. Var det så det funkar?
Sen stängde vi inte ner alla rave, det gjorde vi inte.
När stänger man ner ett rave då?
Nej, men det var väl när DJ:n blev gripen, var ju en grej. Det var ju så kul. Vi hade ju några möten med så alla DJs då som tyckte vi var förstörda och sådär. Jag tror att alla de DJs som var på det mötet blev, jag tror 90% var typ gripna eller fällda för narkotikabrott också.
Aha.
Så att, men ibland när det krävdes mycket, det var många gripna och sådär, så blev ju stämningen, men det var egentligen aldrig... Folk som går på E blir så snälla.
Ja.
Så det var ju värre sen när man kom in och gick på liksom spybar och träffade de här kola kriminella. Det var ju som dag och natt faktiskt.
Just det, så nu han får hellre någon på E än någon som har tagit land liksom.
Ja, jag kommer ihåg, kom en kille, han gick utanför på trottoaren. Jag såg han hade ju liksom pupiller som tefat. Och det är ett så här klassisk blond kille, så det är ju lättare att se.
När de har ljusa ögon.
Ja, precis. Så jag bara gick fram och pratade med honom och bla bla, så jag var tagit, nej men jag har inte tagit något, jag spelar fotboll och bla 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 och värsta friluftskillen och sådär, nej men så du får följa med. Så han följde med och sen så satt jag och avrapporterade och då sitter han och det är bara så här, man sitter med sin skrivmaskin hade man på den tiden och så var det liksom en sån här plexiglas lite grann och så ställer han sig upp och så tittar han på mig och säger, du, ja så jag. Du, jag vill bara be om ursäkt, men jag har tagit en E.
Nej, vad söt!
Det är en som har tagit E jämfört med att man... De som är kungar inne på krogen och har dragit någon lina cola precis. Kom för, kommissarien! Och då hade jag en kille som jag hade stött på många gånger som var framme och hälsa. Och då såg jag ju på honom också. Han var ju också... Han var ju, men det var ju cola då. Och då sa han, men du är tagen nu. Jag har inte tagit så. Nej, men du får följa med och jag kommer visitera dig. Så kommer följa med. Helt galen. Tog slagsmålinjen där på spybar. Vakterna kom och hjälpte till. Och det var liksom, han var helt vansinnig. Så har snubben 10 gram kokain på sig.
Nej.
Och då har man självförtroende. Han kom fram till mig. Kommissarien, lalala. Du vet när man är king of the kings.
Ja.
Och liksom man är ute och man ska snacka med... Jag var inte ens kommissarie, men han skulle ju smöra lite och vara lite cool. Och så ser jag, och det blev ju, där kan man se bara skillnaden på preparat, vad det gör med hjärnan. Alltså.
Mm, mm.
Den där killen säger, förlåt. Ja.
Och den här bara, och då?
Ja, exakt.
Ja, ja men jag kan förstå det, att det blir mycket roligare då att jobba på raves, det kanske är lite mer annat då som på något sätt händer.
Ja, det hände allt möjligt. Det var en väldigt rolig tid. Vi var unga poliser som hade liksom fritt spelrum när det gällde liksom, vi hade inte helt fritt, men vi var väldigt fria i hur vi kunde gå tillväga och vi var också väldigt effektiva.
Men du har aldrig varit ravare själv och kände så här, det här är ju lite jobbigt nu att gå in och förstöra, för jag vet ju hur det är.
Jag har ju varit på rave i Indien. Så att,
ja, i Indien?
I Goa.
Vad var det för rave?
Nej, men det var sånt mitt ute i, under palmerna liksom, och med en transformator och så bara...
Är det liksom det som i Sverige, att det är droger och sånt som flödar där med?
Ja,
eller?
Ja, visst. Ja. Ja. Det var väl, folk satt runt lite eldar en bit ifrån och satt och chillade och sådär. Men då såg jag ju rätt mycket, det var ju rätt speciellt då att vara där i Indien, du vet, de skickar runt... det var någon jag såg en bit ganska stor, men säg att det var 3-4 gram hash liksom. Då hade man var ju van att kasta sig över någon, så satt man där och så bara, ska du ha? Nej, tack, det är bra.
Och för då var du polis redan när du var
där? Jag var polis där, var där.
Okej. Okay. För det måste vara så speciellt att liksom vara på den andra sidan också.
Mm.
Alltså själv vara gäst på ett rave typ, och sen så helt plötsligt ska man gå in och stänga ner ett rave också.
Men det roliga, jag jobbade också på ravekommissionen när jag var där. Och då fanns det inga sociala medier eller någonting. Det spred sig ändå hem till Sverige att ravekommissionen var i Indien.
Nej.
Så folk
hur fasiken lyckades det göra det?
Folk hade sett oss där på flyget sen eller någonting. Så, de är där, de är i Indien, de är inte kloka. De är...
Så de kände igen er så?
Ja, och jag och en annan kille från ravekommissionen som var där.
Men även fast det är på rave kanske då mycket e och sådana människor då som är lite snällare inom situationstecken. Var det ändå liksom att ni fick hot och sånt när ni... Alltså blev folk ändå typ arga?
Det är en jätteintressant fråga, för att jag hörde av min kollega som var över här nu och käkade hos mig att alla unga poliser idag har dold identitet, hemlig identitet. Ingen av oss hade det. Jag hade aldrig det under mina 20 år. Och min kompis som började samtidigt med poliskolan, han har fortfarande det, har aldrig haft det. Vi blev inte hotade på den tiden. De visste våra namn, de kunde ropa efter oss liksom. Vi var ju på krogen precis som dem hela tiden. Men det fanns inte den råa liksom, och det här hot eller nej. Och det var mycket, du vet, man slogs med folk och man träffades igen på krogen. Man kunde ha slagits med någon som man skulle gripa. Jag hade en kille som jag slogs med, och sen när vi kom någon vecka senare till Vickan och Victoria ställen i Kungsträdgården, så var vakten, bara så ni vet, så är det här gänget här ikväll. Jag tänkte, åh nej. Nu då här igen liksom. Men nej,
det var lugnt.
Det var lugnt.
Så du har aldrig varit tvungen att utstå sådana hemskheter med...
Nej, folk har väl kastat ut sig liksom hot och sådär i stundens liksom hetta. Men jag har aldrig känt att det egentligen har legat någon tyngd bakom det sådär.
Ja, och då tillbaka igen återigen till det här med hur man, även fast det kanske inte var hot och så, att det kanske var ändå mycket hemskheter som man var tvungen att se, var ändå tvungen att så här, gå in i och vara... alltså alkoholens hemska sidor till exempel. Hur gjorde du för att koppla ifrån det efter en dag på jobbet liksom?
Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Det är alltså man tränade mycket, vi spelade basket, man liksom, jag tror faktiskt att röra på sig rätt bra för att bara tänka på saker och ting och så här. Sen ofta, jag är en person som kastar ur mig ganska mycket vad jag känner och jag upplevde saker. Men man märkte på en del som höll allt inom sig, och jag tror att det var ett sämre sätt att hantera det på. Men jag snackar ofta, sen var det faktiskt så, och min första fru, fantastisk människa, jag kunde väcka henne ibland om jag kom hem mitt i natten och hade varit med om någonting. Fick hon lyssna på mig. Men ibland så behövde jag bara liksom berätta vad som hade hänt och sådär. Det tror jag har varit bra för mig. Fungerar olika på olika personer och sådär. Men ibland när jag har tänkt på, jag har varit med om en del grejer som, eller alla poliser är med om grejer som man inte vill se till exempel och sådär. Men så nej, man
vad kan
bara,
det vara till, alltså bara några, vad kan det vara till exempel?
Nej, men döda människor, människor som har blivit överkörda, du vet, av tunnelbanor, dödsolyckor. Och sånt där.
Sånt måste ju etsa sig fast i hjärnan, de bilderna.
På ett sätt ja, men ingenting som jag har lidit av eller så där. Många gånger har jag bara åkt hem och lagt mig liksom. Det har inte varit någon... Sen har man ju surrat med kollegor och den man har åkt med och sådär. Sen blev det bättre på slutet innan jag slutade som polis. Då var en händelse till exempel som jag var med om. Det var en skjutning vi var med om, och då blev en person skjuten. Och då hade man så här debriefing. Och satt man och pratade, vad kunde ha hänt? Och jag kom ju därifrån och du kom därifrån. Och, så att man får slänga upp alla de här tankarna man har. Mm. Och det tror jag är ganska bra.
Mm. Jag tänker också så här, på tal om att man inte kanske dricker då, eller du gjorde inte det för att varva ner. Men det kanske, alltså för att jag tänker också när man är ute nu som nykter och ser fulla människor, jag kan ju bli så här, är det så där jag betett mig? Att man nästan får en avsmak på alkohol av den anledningen för allt som man ser på något sätt.
Nej, jag fattar.
Är det något som du kan känna igen dig från polisyrket? För där har ni ju verkligen
absolut
sett.
Absolut. Ja. Nej, men självklart. Man ser ju verkligen hur folk, hur illa man kan bete sig och hur lite man tänker efter när man är liksom under det här ruset då. Så det är väl inget som kanske har imponerat på en som att jag har tänkt, åh, nu ska jag verkligen gå hem och dricka mycket.
Jag vill bli som dem.
Och det var ju de flesta av oss, vi hade väl några, jag vet att jag hade en poliskollega som hade dåligt ölsinne. Som jag nästan, vet, om han var med ute, jag var nästan lite skraj för honom. Mm. För jag visste att han hade skallat någon och du vet så.
Oj då.
Ja, så det var inte så att alla höll liksom ner sin alkoholkonsumtion. Sen har det funnits tragiska fall såklart, polisen har tagit sitt liv, haft problem med alkohol och sådär. Mm. Men det är absolut ingen bra idé tror jag, och som du säger, göra som Beck och ta en virre så fort det har hänt något tråkigt på jobbet, för det händer mycket tråkigt om du jobbar som polis liksom.
Ja, det skulle bli mycket whisky då.
Ja, det blir de blir några pinnar alltså.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men alltså, det är intressant att du inte har fastnat i det alkoholträsket. Du liksom kollar fotboll, du har varit polis, du jobbar med stand-up. Det är liksom, alkohol florerar ju överallt.
Ja, nej, jag har inte alls, nej, jag vet inte. Men jag har alltid varit orolig för att, men jag är nog säkert skulle kunna bli någon som beroendeperson. Men just alkohol, de försöker hitta något annat beroende, jag vet inte vad det kan vara.
Men du måste lätt kunna se det hos andra nu när du har jobbat med det på det sättet.
Mm. Men jag tror att det har påverkat absolut, att man har sett verkligen de mörka sidorna av missbruk.
Alltså. Kommer du ihåg alltså något riktigt mörkt från polisyrket?
Ja, herregud. En som jag kom på spontant, det var på Hötorget. Då skulle vi åka på en berusad kvinna hade vi på Hötorget. Och kommer dit och hon är högravid och aspackad.
Uff.
Och så bara, men vad gör vi? Och hon bara, jag stick tillbaka till lumpen, jävla snorungar, du vet. Man var såhär 21-22 skulle... Ja, så här, jag får ta henne till station. Så bara, hon är ju gravid. Så kom hon, befälet bara, graviditet är ingen sjukdom. Henne lägger vi in. Okay. Vet, så inligga i fyllecell. Och det tyckte man, det kändes ju riktigt mörkt alltså.
Mm.
Man tänker, hoppas verkligen hon kan ta sig ur det här redan nu liksom... Hon var säkert 8:e, 9:e månaden. Det var inte så att det bara syntes en bulle. Hon var liksom tydligt gravid.
Vet man vad som hände med henne sen?
Nej.
Usch.
Och det har också varit tråkigt mycket med polisyrket. Du är med om saker som är väldigt liksom uppseendeväckande och kanske liksom pulshöjande många gånger. Du får liksom inte reda på vad som hände sen.
Mm.
Kör in folk, du griper dem, det bara rullar. Du vet liksom, du får ingen feedback.
Och det där måste man bara släppa. För att
ja,
det finns
man måste bara släppa det.
Man måste bara acceptera att jag kommer aldrig få reda på.
Nej, sen kan det ju vara vissa större ärenden såklart. Mm. Och vi hade, när vi jobbade med narkotika, då hade man ju kontakt med utredarna. De sitter häktade och bla bla, sen fick man reda på. Men de här liksom, där omsättningen var så stor på såna här till exempel... Ja, men omhändertagen av personer så där som har träffat sig. Jag menar, varför kommer jag ihåg henne? Jag menar, det är 35 år sedan kanske som jag såg den här högravida kvinnan som var berusad. Mm. Det är så fel.
Mm.
Det är där sådana grejer kommer man fortfarande ihåg.
Mm.
Sen är det ju så många fyller som har passerat.
Ja, det är
inte... revy som man har glömt liksom.
Jag kan tänka mig det, med tanke på som sagt den kultur vi lever i, att det är mycket fylla där ute på stan liksom.
Mm, verkligen. Mm.
Finns alltså för jag stötte på en väldigt full person här om kväll natten faktiskt, var på väg hem.
Mm.
Och så var det en kvinna, hon låg liksom huvudet neråt mot marken. Jag trodde typ hon var död när jag kom fram. Och jag var direkt så här, vad gör jag? Liksom, vad ska man göra? Jag var själv och det var liksom vid Gullmarsplan nere, alltså under en bro. Och min första, alltså det läskiga var att jag var nästan så här, jag går förbi.
Mm.
Att det var min första tanke, så här, jag vågar inte göra någonting. Så jag sa, fan, jag måste göra någonting. Och då kom det också, som tur var, ett gäng killar, tre killar, så att vi kunde vara där tillsammans. Och ringde ju då 112 liksom.
Mm.
Och till slut så kom polisen och så där. Men är det, alltså, var det rätt handlat i den situationen att bara ringa 112? Ja, tack, vad bra. Ja, för det är ju så svårt det där när man liksom som civil bara stöter på sån, för man vill inte heller sätta sig själv i någon så här säkerhetsrisk, samtidigt som man vill hjälpa till liksom.
Nej, precis. Och det är som, tiderna idag också, jag vet inte, jag tror att generellt att vi har nu bara generaliserat över alla liksom, att man har blivit lite mer rädd och liksom över hela samhällsutvecklingen och allting, och då tror jag sådana här personer kanske kan komma lite i kläm.
Mm.
För det var ingen skjutning eller så, men ändå, det, man vet inte riktigt. Jag förstår att det finns en rädsla att liksom inte ringa och så, men det är klart, det var ju helt rätt gjort.
Och jag kan också, jag tänkte också i den stunden att så här, kommer hon bli arg på mig nu för att jag ringer polisen?
Mm.
Vet, jag tänkte så.
Mm, ja, men visst.
Att det, och det blev hon ju.
Ja.
För att hon började jaga oss sen.
Ja, du ser.
Alltså, så hon tyckte inte alls det var nice att vi, nej, hade liksom, men det är väl det man ska göra ändå.
Nu kommer jag faktiskt ihåg också det, som om jag hade sett något mörkt.
Mm.
Det var en kille, och jag kommer ihåg vad han heter nu också, men jag ska inte säga hans namn, men han var ju då väldigt ung och drack väldigt mycket. Och han var nämligen född samma år som mig. Jag tänkte, shit, kan man bli så här nedgången så ung? Och honom tog vi in några gånger, och ibland skrev man ju så här LVM på folk som man hade sett många gånger. Man har sett dem gå ner sig liksom så här, dålig hygien och ständigt berusad, eller det kan ju vara andra då, så skriver man då en sån LVM-6, jag tror det heter då, paragraf 16. Så, ja.
Vad är det för någonting?
Ja, att man skriver liksom att personen behöver hjälp. Aha, liksom. Okay. Så kommer det göra, så går det vidare. Så gör man en utredning. Liksom.
Okay.
Och LVM är ju lagen, det är ju tvångsvård liksom.
Mm-hmm.
Lagen vårdar missbrukare. Då hade vi fått, vi var ute bara snurra i polisbilen och fick ett jobb, Klara kyrka. Mansperson ligger liksom där vid kyrkan och kommer dit. Då ligger han i gruset liksom, i grusgång, du vet, till kyrkan. Jag känner igen honom. Så jag ser att det är honom. Och så lyfter upp honom. Liksom, han ligger med kinden ner. Jag lovar, när jag lyfter upp honom, så hela kinden var grus. Alltså det satt fast grus, det var liksom stora grusbitar.
Aj,
så har legat länge i gruset liksom, man inte ens känner liksom.
Blödde det och så också?
Alltså, nej, det hade liksom bara fastnat i hela.
Åh, det var så djupt in liksom.
Ja, men precis. Och då är man ju hyfsat berusad. Liksom. Och luktar ju så tydligt av alkohol, och visste ju att den här killen var alkoholist och sådär. Men så fick man lite liv i honom till slut, och han var så intressant, för han frågade alltid så här, vad man, ja, det är så, men vi från polisen, vi är här nu liksom, bara vad är ni för, vilken station? Vi är från de manspolisen. Fascister! Han skrek alltid fascister till oss. så då,
vi bara,
då visste man att han hade vaknat liksom.
Ja.
Men han skulle alltid fråga, så någon gång tror jag vi snackar med oss, vad är ni från? Vi är från Södermalmspolisen. Ja, det är bra. Han gillar inte om han var från Norrman.
Jaså, det var skillnad på det.
Ja, det var skillnad.
Är det en grej, jag måste bara fråga det här, med good cop, bad cop, när ni åker ut så, att någon ska vara den snälla och någon, är det en grej?
Ja, men det är väl ingen grej man egentligen övar på, men det är ju en strategi som är ganska bra.
Så, men det kan vara som du åkte ut med din poliskollega och sa, idag ska jag vara den snälla.
Nej, jag var ju alltid good cop.
Jag
var ju smooth talker liksom. Så att alltså jag fattade ganska tidigt. Först, du vet, man har ju, man är ung, man är färdigutbildad polis, man tror att man ska vara kanske på ett speciellt sätt om man ska jobba som polis, eftersom man inte har varit i yrket och man kanske bara sett bäcker whatever liksom. Och det tog en stund för mig att liksom förstå hur jag skulle vara som polis. Precis som att det tog en stund för mig att förstå hur jag ska vara som ståuppkomiker. Liksom.
Ja, såklart.
Men det var en gång där vi faktiskt var på något sånt fyllegrej. Och då var jag och åkte jag med en väldigt stor polis kille på Norrmalm. Och jag var ju som ett vassstrå på den tiden. Jag är inte så stor nu heller, men då var den här killen, efter ett tag vi pratat, så pratade den här och den här var så, åh, följande, vem säger ens följande gäller? Vad är det? Och, men till slut sa den här killen då, som ändå var berusad, så, nej, men jag vill prata med den andra polisen, så pratade med mig, och då tänkte jag så, fasen, det kanske finns någonting i det här med att snacka, och man kanske inte behöver vara 2 meter och lika bred mellan ögonen liksom, att man, det är det här liksom verbaliteten.
Man får lite pondus genom hur man snackar.
Ja, precis. Och att hitta nivåer på vad människor är och så vidare. Det tror jag är en oerhörd styrka när man jobbar med människor. Kanske inte bara som polis, men som läkare eller sjuksköterska eller whatever. Liksom att kunna hitta den här liksom, en connection med en person.
Mm.
Och att man kanske också har ett visst intresse av människor. Jag tror att det är ganska bra också.
Mm. Har du något kul minne som du kommer ihåg?
Alltså det finns massa kul. Det finns ju en tragikomisk grej när vi kommer. Det har varit så här, de fyller bråk, du vet, på någon krog. Och vi kommer dit och någon ska vara skadad. Och gärningsmannen på plats liksom. Och alla var fulla, det var kaos och folk kom ut där. Och så är det då offret så att säga då som blöder, tar hand om den här personen. Och innan vi har fått klart vad som har hänt egentligen, så säger de så här, och jag har väl verkligen snackat med det här offret, jag menar, det låkat illa ut, det visade sig vara gärningsmannen. Så jag hade ju liksom smultåkat och sa, stackars dig, och du vet så här, det var gärningsmannen som var så trött och full, så han har gått ut och bara satt och blödde också, så att han, ja, så ibland är det inte lätt att komma in i de här situationerna och veta vem har slagit vem är gärningsman, vem är liksom den som har råkat illa ut. Så att ibland blir det liksom fel direkt. Då får man hämta hem det.
Ja, det är inget enkelt yrke alltså.
Nej, det är inte det. Och ibland när man läser på sociala medier, man ser klipp och sånt där. Jag märker att den här polisådran har ju verkligen inte försvunnit. Jag lider ibland med de här situationerna som man utsätts för. Och det händer saker och folk är snabba på att döma. Och folk är ju expert på att vara poliser, fast de aldrig har varit i yrket. Och aldrig har varit i de här situationerna som kräver både liksom, i viss fall liksom kvicktänkthet och bra och snabba beslut och så vidare. Och så vidare. Det är inte alltid helt lätt. Så det är klart det finns kassapoliser, precis som det finns kassa whatever. Men de flesta är bara där liksom, ute och försöker göra ett bra jobb. Och är varken nazister eller liksom våldsverkare alls. Så att jag brinner lite för dem.
Men det måste vara så speciellt att inte ha kvar polisbrickan när du en gång har haft den. Eller?
Det tog ett litet tag. Och jag vet att jag behöll ju brickan. Till slut kom det ju något brev så här. Kommer du inte in med den, kommer vi hämta dig och brickan. Liksom.
Oj då.
Så jag fick åka och lämna in den där på polisstationen. Och det tog väl emot lite grann. Men sen har det så här försvunnit mer och mer det polisiära liksom. Man slutar titta på folk som går förbi och tänkte, den där killen, så det är helt släppt, alltså. Ja. Helt släppt.
Eller när du står på scenen och jag stand-up och ser någonting som händer, då kan det också kanske fort bli så här, där är någonting, men jag ska inte göra något.
Ja, lite så, ja, men jag släppte nu och det är skönt. Så det var en rolig tid, jag saknade inte liksom de berusade människorna jag fick att göra med.
Jag kan förstå det. Det är så kul också så här, på tal om att byta bransch för dig då. Att liksom, jag vet ju att du turnerade med Magnus Uggla vid något tillfälle till exempel. Det är ju liksom mannen med fredagsdrinken.
Just det.
Och det är ju ändå en bransch där det är mycket alkohol att fylla också. Alltså om man ska jämföra de här två branscherna med alkoholvanor och så, vad skulle du säga om dig i det stora hela? Och jobba i.
Nej, men alltså som polis var man helt emot och sen kom in, precis som jag berättade, när man visste en lördag kväll man ska jobba, då visste man, jag kommer få jobba med människor som är berusade, jobbiga att prata med, som inte vill liksom förstå det jag säger och så vidare och så vidare. Och vi pratade om, med Magnus Uggla var ju på turné, det var ju det här Ladies Night vi var ute på.
Just det.
Och då var det mer så här att då hade man styrt upp i produktionen. Ikväll så måste vi ses, för det var något samarbete med någonting på den här krogen och det är någon, vi får någon VIP-hylla liksom.
Och då, det var så speciellt.
Och då bjuds det liksom på fria drinkar och sådär. Men jag har en rolig anekdot på tal om alkohol och Magnus Uggla och Ladies Night. Vi hade varit i Sundsvall och hade vi kört ett uppträdande där. Och så var det så här, då skulle ni till den här krogen i Sundsvall och där är det liksom efterfest. Så då kommer vi dit och vi samlades och så var det så här, i på krogen så var det så här fint sånt här VIP-snöre, du vet. Så stod en vakt inne på krogen inför VIP-hyllan. Ah, liksom. Ja. Mm. Och vi kom dit ja, ganska sent, vet man byter om och åker in. Och jag hade inte druckit någonting såklart. Så gick in och samlade, så fick man ett glas bubbel tror jag. Och drack väl upp det där. Och så gick jag iväg, så gick jag på toaletten. Så kom jag tillbaka och så står den där vakten där. Han bara, vad ska du någonstans? Nej men jag ska inte, jag är med det här gänget här liksom. Nej, det gör du inte. Jo, jag har uppträtt med Uggla och Stenmark och alla. Han känner inte igen mig. Nej, det gör du inte. Nej, det här är bara inbjudna liksom. Nej, men jag är med i det här Ladies Night-gänget. Och sen råkar jag trampa på den här liksom hållaren till som håller det här guldsnör eller det röda snöret. Du är för full, du ska ut. Så han tar mig, den där stora vakten, under armen, bär mig, går mot utgången. Och jag bara, helt snällt, jag bara, men jag sa, jag har inte druckit någonting. Vi har precis kommit från vårt gig. Du ska ut, du tjafsar inte med mig. Så han slänger ut mig där. Det var snö och skit. Och sen kommer dansarna. Vi hade ett gäng dansare. Så vad är det som händer? Nej, jag är utkastad, så jag är för full.
Tydligen.
Och de bara, ja, men det är nog fel. Och det är roligt att jag sa faktiskt till vakten, vet du, det kommer sluta så här att jag kommer få komma in igen. Du kommer få be om ursäkt för mig, för jag och så slutade det faktiskt.
Så han gjorde det.
Så kom krogägaren och så här, det har blivit något missförstånd. Ja, så här, det har det faktiskt blivit. Jag
fick du inte lust och bara, vet du inte vem jag är?
Nej, jag vet inte. Man kan inte hålla reda på obskyra
komiker. Du förstår ju honom på ett sätt också, kan jag tänka mig, i och med att du har varit i den rollen där du måste hålla koll på människor, att man kanske har missbedömt ibland och så här. För så kan jag bli, för jag jobbar ju som en sån street fundraiser för massa år sedan.
Oh, det är som en mini-kidnappning, man känns som kidnappad.
Jag vet, jag skäms lite över att säga det, men jag gjorde det, jag bodde i Australien, det var, det var länge sedan nu. Och det var ju fruktansvärt jobb. När man jobbar, det är ju när man försöker få folk att bli medlemmar i en organisation för att skänka pengar till någon välgörenhet. Liksom. Mm. Och jag kunde se när jag stod på gatan och folk tog liksom omvägar för att slippa komma nära mig. Och vissa svarar ju inte. Alltså det är som att man är osynlig för vissa. Oh. Och så nu när jag ser såna själv, när jag inte är på den sidan.
Vad gör du då?
Då blir jag typ så här, jag vet verkligen hur du har det. Jag har jobbat som det du gör själv. Men tyvärr så är jag inte intresserad. Alltså du vet så här, jag gör verkligen så här, försöker göra så. Och sen så, eller så pratar jag i telefon.
Ja, den är bra.
Ja, den är väldigt bra.
Min senaste som jag har gjort, då hade jag ju så här lurar i öronen så här, in ears liksom. Mm. Och så kommer han så, du, jag har ett viktigt möte. Det är ett viktigt möte.
Den är faktiskt väldigt bra.
Lyssna på någon dålig podd.
Exakt. Och då bara prata lite med sig själv och sen så brukar det försvinna. Men då kan jag tänka mig att det var likadant för dig i den här situationen, att du på något sätt så här, det är för du kunde hålla lite lugn då, för att du visste att han har inte så lätt den här snubben heller.
Lite så var det. Jag satte mig liksom inte till motvärnen och så här. Jag var ju snäll, följde med ut och så där. Och så tänkte jag nog ändå att jag kommer nog få komma in igen till Magnus Uggla och gänget.
Det måste ändå varit skönt att få göra det sen, att ha rätt.
Det var det faktiskt. Sen stod han där, stackaren ute vid det snöret, så var jag där inne och drack fria drinkar.
Ja, alltså gud, men det måste ju ändå vara så också att så många sådana får lite, som vi pratade om innan, lite makt, att det blir en lite maktgalen.
Jo, absolut. Mm. Så är det. Det finns ju de ska ju inte ha sådana yrken om man vill ha den här, om man är ute efter den här makt. För det är klart att du har en stor makt liksom. Det sitter ju på våldsmonopolet liksom. Mm. Och du har också saker på dig som kan boja folk och och så vidare och så vidare. Men peppar, jag tycker att vi har en väldigt bra polisutbildning i Sverige. Jag har ju varit i USA, jag har ju varit på kurs hos LAPD till exempel. Och när jag berättade att vi har 3 års polisutbildning, de bara, what? Vad fan gör ni i 3 år?
För den är så kort där, eller?
Ja, men de kör vi så 2 månader, sen är det bara ute och skjuta liksom. Det har ju också en story. Jag var i Washington DC, det var väldigt länge sedan. Då var det med en kollega, han hade sin civila polisbil. Gick vi ut på en krog, så drack vi. Han drack öl, 2 öl liksom. Jag bara, who's gonna drive? I'm driving. Who's gonna stop me?
Alltså det är där, så där är det i USA. De är mycket mer drink and drive.
Ja, jag tycker det är...
Det är fruktansvärt.
Och vi, när vi var på den här kursen hos LAPD, den ska jag också nämna, då var det så här: okej, nu ska vi prata om så här, driving under the influence. Well, who hasn't been drinking and driving afterwards? Och jag och Anders satt och räckte upp handen så här. Vi var de enda som typ...
Det är helt sjukt.
Ja, det kändes väldigt, väldigt udda faktiskt.
Ja, det väldigt är jättekonstigt. Ja. Men det är en helt annan kultur. Jag vet när jag bodde i LA också att så här, alltså, folk går ut på krogen och så kör de hem. Liksom. Mm. Det är en helt annan...
Men det är inte bra.
Alltså jag är så imponerad över allt du kommer ihåg. Ja, men det, polistid.
Det är så intressant, för det kommer upp grejer man inte har tänkt på hur många år som helst.
Ja, något mer du vill fläkta här så har du chansen.
Varför du säger det, kommer inte på något.
Ja, men du Hasse, alltså jag är så himla glad över att du delar med dig av din tid där i alla fall.
Det var det lilla.
Ja, tusen tack.
Tack.
Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol, så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej!
Podplay, en del av...
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målis ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.